Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Tack för Saltaren som är en skatt för oss och har varit för ditt folk i alla tider. Vi ber om nåd, fyll oss med din ande och Gud och tala till oss idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne på vår sista psalm i det här långa studiet om Saltaren och Nya Testamentet. Och vi kommer ta det här i två steg. Det är psalm 118 idag. Vi läser den. Tacka Herren, för han är god. Evig är hans nåd. Så ska Israel säga. Evig är hans nåd. Så ska Arons hus säga. Evig är hans nåd. Så ska det som vördar Herren säga. Evig är hans nåd. I min nöd ropade jag till Herren. Och Herren svarade och gav mig en rymlig plats. Herren är med mig. Jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig. Han är min hjälpare. Jag ska se triumf på dem som hatar mig. Det är bättre att fly till Herren än att lita till människor. Det är bättre att fly till Herren än att lita till furstar. Alla hedna folk omringade mig, men i Herrens namn avvärjde jag dem. De omringade mig och inringade mig, men i Herrens namn avvärjde jag dem. De omringade mig som bin, men slocknade som eld i törne. I Herrens namn avvärjde jag dem. De stötte mig hårt för att få mig på fall, men Herren hjälpte mig. Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Fröjderop om frälsning hörs i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö, utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig. Men han utlämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Stenen, som husbyggarna förkastade, har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. O Herre, fräls! O Herre, ge framgång! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar fram till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, Jag vill upphöja dig. Tacka Herren, för han är god. Evig är hans nåd. Jag ska titta lite på en bakgrund till psalm 118. Vi vet inte vem som har skrivit den här psalmen. Men det är en psalm som är citerad flera gånger i Nya testamentet. Och eventuellt sjöngs den här psalmen när de la grunden till det nya templet år 536 före Kristus. Det är Esra 3, 10 och 11 som vi kan ana detta. Och folket har ju nu kommit tillbaka till landet, ungefär 50 000 av dem. Och ett huvuduppdrag för dem var att bygga upp templet. Och de kommer tillbaka ungefär 538. Och det första de gör när de kommer tillbaka är att resa upp altaret och börja offra på altaret till Herren. Men 536 så kommer stunden när de lägger grunden till det nya templet. Vi läser i vers 10 av Esra 3. När byggnadsarbetarna lade grunden till Herrens tempel, intog prästerna sina platser i ämbetsskrud med trumpeter. Leviterna, Asafs söner, hade cymbaler och tillsammans prisade de Herren efter den ordning som kung David hade gett. De sjöng lov och pris till Herren. Han är god. Evig är hans nåd mot Israel. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden var lagd till Herrens hus. Och det här tycks ju verkligen komma rakt ut ur psalm 118, det de sjunger här. Han är god, evig är hans nåd mot Israel. Den här psalmen ingick i det man kallar för Hallel-psalmerna. Det är psalm 113-118 och man sjung de här i samband med påsken. Och vi vet att Jesus också sjung de här psalmerna vid påskmåltiden med sina lärjungar. Det är ju Markus 14 och 26 där det står så här. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Och i Olivberget väntade Getsemane. Så de sjung de här psalmerna då. Och den här psalmen som vi såg mynnar ju ut i palmsöndagens dramatiska händelser. När Jesus red in i Jerusalem och hosianna-ropen ekade. Fokus i den här psalmen ligger ju på Herren, den ligger på Jahve. Det är alltså han själv, hans godhet och eviga nåd som man lovprisar genom hela den här psalmen. Och psalmen är helt enkelt innesluten i detta. Den första och sista versen har tacka Herren för han är god, evig är hans nåd. Så det är som en ram kring hela psalmen. Så det är vad vi kommer att möta i den här psalmen. Mottagarna, ja, Guds folk absolut i ett brett sätt. Men psalmen kan faktiskt uppfattas som personlig, så jag tror att vi kan känna att vi kan ta den här psalmen till våra hjärtan. Eftersom författaren hänvisar till sig själv ett antal gånger. Hebreerbrevet använder psalmen och där finner vi att den är riktad till Guds folk, men den är också riktad personligt. Så här står det i Hebreerbrevet. Det är 13, 5 och 6. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, och så kommer psalm 118, 6 och 7 in. Herren är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Så det blir personligt och brett samtidigt. Finns Jesus med här? Ja, Jesus var ju sann Gud och sann människa. Och människan Jesus finns verkligen med genom den här psalmen. Man kan liksom stämma in i att Jesus finns med här. Och han är ju då det högsta exemplet för oss, för en som har vandrat med Herren. Ingen är ett större exempel än han. Det är intressant också att notera att vi hedna folk som inte är judar finns med i den här psalmen. Vi är representerade i den här bredare gruppen som står om i vers 4. Det som vördar Herren. För det är precis så som hedningar som har omvänt sig till Israels Gud benämns i apostlagärningarna. Vi har apostlagärningarna 10, 20, 13 och 6. 13 och 26. Där står det omväxlande i våra översättningar, det som fruktar Gud eller det som vördar Herren. Så här kan vi räkna in oss i psalm 118. Och vi kommer alltså att läsa psalmen på det här sättet, att den är riktad till Guds folk och oss som enskilda troende. Vi börjar med de första 18 verserna. Och har rubriken Lovsjung Herren för hans hjälp och nåd. Alla uppmanades här att lovsjunga Gud för hans nåd. Vi läser vers 1-4. Tacka Herren för han är god, evig är hans nåd. Så ska Israel säga, evig är hans nåd. Så ska Arons hus säga, evig är hans nåd. Så ska det som vördar Herren säga, evig är hans nåd. Så Israel finns med förstås som folk. Prästerskapet, Arons söner, finns med. Men också vi som vördar Herren finns också med. Och alla ska vi säga det här, evig är hans nåd. Vers 5 har jag tänkt mig som en sorts nyckelvers, en sorts rubrik. I den står det, i min nöd ropade jag till Herren. Herren svarade mig och gav mig en rymlig plats. Och det här tror jag många kristna kan stämma in i. Att vi har ropat till Herren i vår nöd. Vi har upplevt att Herren svarade. Och vi har upplevt att han räddade, han frälste. Han gav oss en rymlig plats. Och den här versen kan man säga återkommer. Man tittar i vers 14. Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Där har vi en parallell på den här femte versen. Och i vers 21 kommer det tillbaka. Jag tackar dig för du svarade mig och blev min frälsning. Är detta. I min nöd ropade jag till Herren. Herren svarade och gav mig en rymlig plats. Och på grund av sin godhet då, som man lovsjunger hela tiden, på grund av nåden så griper Gud in i den troendes liv. Och det är många gånger vi har uppfattat detta, att Gud har hjälpt oss i våra svårigheter. Vår hjälp kommer från Herren och inte från människor, vers 6-16. Och hemligheten då, att hjälpen når oss, den ligger i att Herren är så mäktig, samtidigt så god och nådefull. Vi läser vers 6 och 7. Herren är med mig, jag är inte rädd, vad kan en människa göra mig? Herren är med mig, han är min hjälpare. Jag ska se triumf på dem som hatar mig. Och här kommer vi in på sådana saker som vi möter hos Jesus. människor som hatade honom. Men han vandrade med Fadern, med Herren. Och det är bättre att fly till Herren än till människor och även makthavare. För en del människor har ju mycket makt, va? Vers 8 och 9. Det är bättre att fly till Herren än lita till människor. Det är bättre att fly till Herren än lita till furstar. Så spelar ingen roll om de är tsarer eller om de har samma makt som Putin. Eller vem är det vi litar på? Vi litar på Herren. Och även om alla folk var emot oss och svärmade som bin, så kunde de avvärjas i Herrens namn. Och att alla folk skulle vara emot mig, det låter lite pretentiöst. Men om man tänker på Jesus, då går det ihop alltså. Alla hedna folk omringade mig, men i Herrens namn avvärde jag dem. De omringade mig och inringade mig, men i Herrens namn avvärde jag dem. De omringade mig som bin, men slocknade som eld i törne. I Herrens namn avvärde jag dem. Och det är klart, en bisvärm har vi sett och kan vara väldigt tät, så att säga. Och det är den bilden han tar. Även om alla människor kommer emot oss som en bisvärm, ska vi ändå förtrösta på Herren. Han är mäktigare än allihopa man lägger ihop dem och vad de än gör. I Herrens namn avvärde jag dem. Och det är ju möjligt att läsa in Messias här, hela världen mot en enda person. Och han bar allas vår synd. Det är fantastiskt. När Petrus skriver, och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. Då var det inte bara våra, utan det var alla människor skulle kunna säga det. Och anfallen kan vara hårda, kan vara smärtsamma. Ändå räddade Herren så att man kunde jubla över hans frälsning. Vi läser från vers 13. De stötte mig hårt för att få mig på fall. Men Herren hjälpte mig, Herren är min styrka och min lovsång. Han blev min frälsning. Fröjderop om frälsning hörs i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Och när Gud räddar sitt folk och räddar oss, då leder det till att vi lovsjunger honom. Vi tackar honom att han blev vår frälsning. Och det är fröjderop som hörs i de rättfärdigas hyddor. Intressant bild. Vi bor inte längre i hyddor, men man kan ändå tänka sig detta för sin egen del. Och vad är det man lovsjunger? Man lovsjunger Herrens högra hand gör mäktiga ting. Det är ju styrkan som finns där i Herrens högra hand. Och man lovsjunger att han har frälst. Han har räddat. Och han kan rädda från döden. Vers 17. Jag ska inte dö, utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han utlämnade mig inte åt döden. Har Herren tuktat sina barn? Har han tuktat sitt folk? Ja, det har han. Men Jesus finns med i det här sammanhanget. Så vi ska inte liksom ta bort Jesus när det gäller lidandet och den smärta som han gick igenom. Vi börjar redan i Hebreerbrevet 12 och 2. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Så vi får med Jesus här också. Och så tittar vi på Herrens tuktan från vers 4. Än har ni inte gjort motstånd, ända till blod ser kamp mot synden. Och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner, min son. Förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar, tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är för er fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som fostrade oss, och vi hade respekt för dem. Ska vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas far, så att vi får leva? Våra fäder fostrade oss en kort tid, så som de tyckte var rätt. Men Gud gör det för vårt bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden verkar ingen fostran vara till glädje, utan snarare till sorg. Men för de som har tränats genom fostran ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Så Herren tuktar alltså, eller fostrar, med ett syfte. Och syftet är att vi ska få del av hans helighet, frid och rättfärdighet. Och det är så när man har levt länge som jag har gjort. Så har jag mött kristna som har mött förföljelse och levt i förföljelse under många år. Vi träffade troende som levde bakom järnridån och var förföljda hela tiden av staten. Men det var liksom pärlor som lyste i mörkret. Vilka kristna! De hade beräknat kostnaden och var villiga att betala kostnaden för att följa Herren. Om man kunde se just det här, någonting som Gud hade fostrat fram i lidandet, i svårigheterna. Så att, ja, vi möter det här också i psalm 118. Att Herren tuktade, men han var med i tuktan. Han gjorde den inte bara för sakens skull. Han fostrade. Det fanns ett syfte. Och allt det här leder ju till lovsång. Och det är lovsång i templet, märker vi här nu i vers 19. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem. Jag vill tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar Herren för att du svarade mig och blev min frälsning. Han har frälst oss, Herren, genom allt och genom sin nåd. Vi uppmanas då att gå in i Herrens port, i de rättfärdigas port. Och när vi läser i Gamla testamentet, då ser vi ju att det handlar om tillbedjan i templet. Men i Nya testamentet uppmanas vi då att gå in i det allra heligaste, i själva himlen, genom Jesus offer för oss. Och det är det här vi möter i Hebreerbrevet, där bilden hela tiden är tagen från den stora försoningsdagen. Den enda dag när översteprästen fick gå in i det allra heligaste, enda dagen på hela året. Men prästerna fick ju aldrig göra detta. Och folket fick aldrig göra detta. Men vi får alltså gå in i det allra heligaste i himlen genom Jesus. Vi läser Hebreerbrevet 10, 19-21. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga hans kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Så här får vi som vanliga människor gå in genom Jesu offer ända fram till nådens tron. Och det är precis samma bild som kommer igen. Tänk på stora försoningsdagen en gång till. Och så är vi i Hebreerbrevet 4, 14-16. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Välkommen in i himlen. Välkommen in i det allra heligaste genom Jesu offer. Utan Jesu offer, I would say it's impossible. Det här är alltså en ny och levande väg. Den fanns inte alls i det gamla förbundet. Men den finns i det nya förbundet, där Jesus har offrat sig själv för oss. Så, den här frälsningen leder till lovsång i Herrens tempel. Och han räddade oss genom Messias. Så nu går vi in på de här verserna som är väldigt messianska, som då återfinns i Nya testamentet på flera ställen. Vi läser vers 22 och 23. Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Hörnsten, tydligen väldigt viktig. Det var en sorts grundsten som man så att säga började huset ifrån, och man valde den väldigt noga. Men det här var det alltså en förkastad hörnsten, en förkastad sten som Herren gjorde till hörnsten i sitt hus, i sitt tempel. Och man startade alltså bygget utifrån den här viktiga stenen. Och det är intressant att se hur Paulus använder idén av hörnstenen som en sten som alla andra stenar i huset har en relation till. Vi ser det i Efesierbrevet 2, vers 19-22. Här talar han om att judar och hedningar har blivit ett i Kristus. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, ni hedningar alltså, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Så alla i det här templet som då är en församling i Nya testamentet har den här relationen till hörnstenen, Jesus. Och hela huset blir uppbyggt i honom. Och Gud är den som tillbeds i det här templet. Han är ju mitt ibland oss. Jesus citerade också den här versen om stenen. Och han lät den syfta på sig själv. Att han var den här ratade stenen som Gud förvandlat till hörnsten. Vi kommer att titta på det senare. Bli inte förskräckta. Det kommer, fast det är nästa gång. 118:24-27. Detta är dagen som Herren gjort. Låt oss jubla och glädjas idag. O Herre fräls. O Herre ge framgång. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled. Med lövrika kvistar. Fram till altarets horn. Och det här är tydligen en väldigt speciell dag. En dag som Herren gjort. Och då skulle det ske märkliga saker. Man skulle ropa Hosianna. Texten här står det, O Herre fräls. Det är alltså ordagrant vad Hosianna betyder. Men med tiden förändrades det här uttrycket till att bli mer ett jubelrop, ett glädjerop. Men innebörden ligger ju där som stämmer så väl med den här psalmen, O Herre fräls. Och man skulle också ropa, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Oj då, börjar vi känna igen oss. Ja, det gör vi. Samtidigt skulle man stå på led med lövrika kvistar i händerna. Jaha, bör det likna en viss dag i Nya testamentet, eller hur? Så är det ju. Hela liknar en procession som skulle sluta vid altarets horn. Som var hörnen på offeraltaret. Och ni ser ju bilden där av just ett sånt altare. Det här altaret har hittats i Beersheba i södra Juda. Men det är precis så här det såg ut. Man tänker sig horn. Var det djurhorn? Vad är det för horn? Men det är alltså, så såg locket ut. Den har ju 4 speciella hörnor eller horn. Och det är en procession som går fram till altarets horn. Offeraltaret. Väldigt intressant. Och vi noterar här att Jesus red in i Jerusalem på palmsöndagen för att offras på långfredagen. Och som vi vet så uppfylldes en annan profetia samtidigt då, Zakaria 9:9. Att Messias skulle komma inridande i Jerusalem på en åsna. De här 2 texterna förs nu ihop, Zakaria 9:9 och psalm 118. Och så avslutas psalmen med att man tackar Herren för allt detta. Du är min Gud. Jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill upphöja dig. Tacka Herren, för han är god. Evig är hans nåd. Så kommer vi in lite i Nya testamentet. Jag tänkte att vi ska börja känna på det. Och då har vi ju palmsöndagen som liksom står ut här nu i slutet av psalmet 118. Och vi vet från Zakaria 9:9 att Messias skulle rida in på ett åsneföl. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Ja, det är Jesus, känner vi igen. Det är också intressant att Jesus var oerhört medveten om att den här profetian gick i uppfyllelse just då. Han skickar alltså två lärjungar in i Betfage som ligger precis vid foten av Oljeberget eller Olivberget, fast på baksidan. Och han säger åt två lärjungar, gå in i den här byn, ni kommer hitta det här åsnefödet där. Lös det och ta det till mig. Och de kommer ju fråga då, vad sysslar ni med ungefär? Och då skulle de bara svara, Herren behöver den. Vi får anta att den lämnades tillbaka efteråt. Men liksom Herren behövde den. Och behövde den för den här profetian. Jesus var jättemedveten om vad som hände. Men Johannes läser vi att lärjungarna inte alls kopplade till Zakaria 9 och fattade vad de gjorde. De bara kom på, oj, det var det här vi gjorde med Jesus. Titta, det står ju så i Zakaria 9. Så var det för dem. För det var efter Jesus hade blivit förhärligad som de fattade vad som hade hänt på palmsundagen. Om vi förstår att det här är inte en vanlig segerrik kung som kommer ridande. För han ska tala frid till hedna folken. Han ska regera över ett fredsrike som innefattar hela jorden. Och vi ser en tydlig hänvisning till Messias. Så här står det i 10:e versen av Zakaria 9. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Så den första delen av versen handlar ju om krigsredskap som helt och hållet ska tas bort. Här handlar det om ett fredsrike. Han ska tala frid till hedna folken. Har hans budskap nått till Sverige, skulle ni säga det? Har han talat frid till det svenska folket? Erbjudit shalom? Absolut. Men hans välde ska nå från hav till hav, från floden till jordens ändar. Och Jesus ska komma tillbaka som kung. Och det här riket kommer vi få se en dag på ett mycket märkligt sätt. När Jesus kommer tillbaka. Palmsundagen, ja. Och vi läser ju då de här verserna ljuset av händelserna i palmsundagen. Vi ser att det sitter ju som hand i handske. Här kopplas alltså Zakaria-profetian ihop med verserna vi just läste från psalm 118, 24-27. Och här ser ni hur vi går i den här processionen som sker i Jerusalem varje år på den här dagen. Här finner vi människor med lövrika kvistar i händerna. Människor som ropar hosianna och välsignelser över han som kom i Herrens namn. Det är fantastiskt, eller hur? Det är väldigt stort. Ja, vi bryter där idag. Och så fortsätter vi nästa gång och tittar på hur Nya Testamentet har behandlat den här salmen. Det är framförallt Jesus och Petrus vi kommer att titta på. Ja, har ni några tankar, frågor kring detta? Ja, visst.
Jag tycker det är väldigt knivigt med saltaren och veta då liksom vad kan jag ta till mig som är till mig idag.
Ja.
Vad är en profetia som inte, ja, gäller mig, så att säga. Det är liksom, om man tänker med psalm 8, det är ju samma sak, att vad är det en människa som tar i anhåll? Tänk man vad fint beskrivet om hur Gud ser människan, och sen versen efter om Jesus, om att du krönte honom med ära och härlighet. Det blir väldigt svårt, tycker jag, ibland att läsa saltan och veta, som du har visat idag också, liksom, och ja, våga, till slut kan visa vad ska jag våga ta till mig, för det här kanske är
ja, men jag tror att man behöver se det som både och. Jag ser det som både och när jag läser det. Om du tar psalm 8, det är liksom en lovprisning av skapelsen och skaparen egentligen, som har skapat allting så förunderligt fint och satt människan, så att säga, som kronan på skapelsen, till att råda och vårda skapelsen. Och en väldigt hög skapelse. Allt det kan vi ta till oss. Och att Jesus, som är sann människa, också kommer in i de här psalmerna, det tar inte bort det första. Så gör det inte för mig. Och jag tycker likadant med psalm 118. Jag läser den likadant. Jag kan gå tillbaka till tider i mitt liv när jag upplevt nöd. Och jag har ropat till Herren. Och han har mött mig i den här nöden och hjälpt mig. Och det har lett mig till lovprisning. Och när jag lovprisar Herren Jesu namn, då går jag på den här nya levande vägen inför Herrens ansikte och prisar honom. Och det här med att vi tackar honom för hans godhet och nåd som är evig. Det gällde innan du föddes. Det har gällt genom hela ditt liv. Och det kommer att gälla efter du har lagt ner din vandringsstav. Evig i hans nåd. Det här kan vi leva av och ta till oss. Även om det sen finns profetier om Jesus i salmen. Var inte rädd för att ta till dig både och. Ja, Magan.
Men ibland så tycker jag att man känner inte igen sig i vissa situationer som de som skriver saltaren beskriver. Och för att jag aldrig själv varit i just den situationen. Och jag tänker på denna, som vi upplever, fruktansvärda vers att kasta spädbarnen mot klipporna. Men jag har aldrig själv haft mina barn kastade mot klippan. Eller blivit dödade av någon ena eller andra orsaken. Och haft krig runt omkring mig, så jag har hållit på att förgås av ångest över nära och kära och vänner och så vidare. Som lever kanske under förföljelse, som lever i orättfärdig dödande. Och då kanske man också skulle i sin svaghet inför Gud nästan kräva hem, alltså. Åh, vad jag skulle kasta deras spädbarn i klippan. Alltså, det är en mänsklig, icke-rättfärdig reaktion. Men det är en mänsklig reaktion i den situationen. Så att jag upplever att vissa saker kan man ta till sig personligt. Andra saker kan jag inte ta till mig personligt, för jag har aldrig varit i den situationen. Eller?
Jo, så är det. Och det här med hämnd och rättvisa i dom är någonting som kommer fram i Bibeln också. Vi har martyrernas rop i Uppenbarelseboken, som då finns under altaret, som om de har slaktats på ett altare. Där finns martyrernas själar. Och frågan som de ställer till Herren är: hur länge dröjer det innan du ska kräva hem för vårt blod, vi som har blivit slaktade därför att vi följer dig, Herre Jesus Kristus? Det är ju deras fråga. Och de blir tillsagda att ge sig till tåls. Men i slutet av boken så finns ju domen, och den är ju helt rättvis. Och det finns ingenting som inte tas itu med där. Och även den onde själv är ju dömd i uppenbarelseboken och kastad i den brinnande sjön. Så att, ja, spänningen där får vi leva med. Men som troende så överlåter vi vår sak till Herren. Och även martyrerna måste göra så. Mm. Ja.
Är det här med Herrens tuktan?
Fruktan.
Tuktan,
ja. Ja.
Hur vet man om man tuktas av Herren? Skulle du säga att det finns några kännetecken för det? Eller är det mer så att man i efterhand ser att vara Herren?
Du menar man är mitt i det, kanske man inte uppfattar riktigt vad Gud gör. Den här versen vi läste tar ju upp just det du säger nu, att efteråt bär det en fridsfrukt som är rättfärdighet. Att när man är i det så finns det ju ingen som gillar det, så att säga. Det är ju smärtsamt med tuktan. Men i efterskott så ser man ju en frukt. Och jag tänker att lite grann säger det här någonting om oss människor. Att när allting rullar på och går väldigt bra och vi har inga svårigheter och problem, hur lätt det är att glömma Herren. Men när det gör ont och det är smärtsamt, då talar Gud till oss. Rättare sagt, han talade hela tiden, men vi hörde inte när det gick jättebra. Men när det gick ganska dåligt, då hörde vi vad han sa. Och då vände vi oss till Herren och ropade till honom i vår nöd, som det står i den här salmen. Så jag tror att det säger någonting om oss som människor också, att vi inte alltid hör Gud när det bara rullar på och det finns ingen smärta. Men vi är också på väg till en sån plats där Gud torkar tårar och där det inte finns någon död och ångest och svårigheter. Eller hur? Det är den andra sidan av saken. Vi är på väg till ett paradisiskt tillstånd. Så är det ju. Men vi får nog ha med bredden. Och jag tror du har rätt. Man tänker inte så mycket på, åh vad bra det här är för mig, när man är mitt i nöden. Ja, Lena.
Jag tycker också det är svårt att det här med tuktan, att det är en sak om Gud låter, att han liksom inte skyddar från svårigheter.
Mm.
Än om att han är aktiv liksom. Som det står då en gång Saul, att Gud sände en ond ande.
Ja, det är kung Saul tänker du på, ja.
Mm. Jag är lättare för mig att acceptera att liksom Gud tar bort sin skydd, eller ska säga låter kanske onda människor eller göra saker mot mig för att jag ska lära mig någonting.
Mm. Att Gud tillåter saker och ting och inte skyddar. Så är det ju. Vi vet att det är så. Och vi förstår inte alltid Guds handlande som vi sjunger i den kända sången. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Och det är ju så. Många gånger kommer vi inte att förstå. Och inte ens Jobb fattade riktigt vad som hände. Fast han frågade många gånger. Jag fick inget svar egentligen på den frågan. Varför? Frågan varför fick han inget svar på. Nej. Vad bra, vi slutar på en glad not här idag. Men det är en verklig not. Låt oss tacka Herren tillsammans. Tack Herre för att vi kan verkligen stämma in i den här salmen. Att vi kan tacka dig Herre för att du är god och att din nåd är evig. Och vi tackar dig för att den är evig innan vi föddes och efter vi har lagt ner vår vandringsstav. Vi får hela tiden leva varje dag av nåd. Tack för den gränslösa nåden. I Jesu Kristi namn. Amen.